Jag öppnade predikan i pingst i Jönköping förmiddag med att vara lite ödmjuk. Det spelar ingen roll. Tack ska du ha. Och sa att jag hoppas att det inte är någon norrbagge som vinner Vasaloppet idag. Jag tänkte att vi ser lite ödmjuk och hoppas att det är en svensk, så kanske vi kunde ta Trondheim och VM med Johaug, men det blev inte så. Det blev inte så. Men gratulerar. Gratulerar. Det är fantastiskt. Heja Sverige. Heja Sverige. Heja Sverige. Någon var kanske inte här igår, men tema som har varit både seminariemötet igår kväll och nu i eftermiddag är ge det vidare. Och det handlar om en församling för alla generationer. Jag skrev en bok för några år sedan som har samma titel, ge det vidare, och som ledarskapen både i Missionskyrkan och här i Pingstkyrkan har läst och jobbat lite med tematiken. Så kom den i ett nytt upplack och nytt tryck nu för sommaren, och det är nytt omslag, men det är samma boken, ge det vidare. I den boken finns det ett kapitel som heter kraft till att föda. Och det tänkte jag att jag skulle dela med er den här kvällen. Lite märkvärdig titel kanske, men det var det jag hade på hjärtat. Jag mötte min käraste, fästmö, det man säger. Ja, hon var 14, jag var 15. Hon var omogen, jag var jättemogen. Ja, på alla sätt var jag den mogna. Och vi blev eniga om att en av oss måste bli 20 innan vi gifter oss. Och sedan jag var äldst så blev det mig. Ja. Så när vi var 20, jag var 20, hon 19, så giftade vi oss. Och det är alltså hon till vänster. Ja. Vi fick sätta hatt på den ena så att prästen inte skulle behöva säga kan en av er kyssa bruden. Så det blev min fru med hatt. Hon hade jobbat med barn på dagis. Och hon hade ett önske om det var möjligt att vi kunde ha många barn. Och hon sa, och om det är möjligt att få många barn så vill jag jätte gärna vara hemma med dem, och om det är nödvändigt så vill jag hellre ha andra dagbarn i tillägg, så att det är möjligt att få det till att gå runt. Och det blev möjligt att få många barn. Vi fick 5 på under 8 år innan vi förstod vad det kom av. Ja. Det var faktiskt så att när vi hade varit gift i 2 år så är det en gammal tant som kontaktade min mor, för hon kände min mor jättegott. Och så delar hon sin sorg med min mor att Ture och Egil inte kan få barn. Det visste ju inte vi om. Men gamla tanter, de vet nästan allt. Så hon säger till min mor, jag tycker det är så sorgsamt att de inte kan få barn. Vi hade ju varit gift i 2 år. Och så säger hon, men jag ber för dem varje dag. Ja. Och mor fortalde mig detta med lite glimt i ögat och lite varme i hjärtat också, att hon hade så omsorg för oss. Så när vi hade fått våra 5 första på under 8 år så började jag be. Och av och till får man mer än det man ber om. Så Herren tog vår syster hem. Så det blev med de fem. Så ska vi se om passar på att den inte bräcker över där. Det var foto som låg igen på ett gammalt kamera som jag inte hade sett det här bildet från förlossningsavdelningen på Akers sjukhus. Det är en av våra fem barn i den perioden där jag ringde upp till sjukhuset och frågade, är det någon till mig idag? Det verkade som om det kom hela tiden. Och det var då jag såg den, det bakom mig där. Det, jag tyckte kanske att det hang på fel sida, så att jag hade inte sett att man också skulle bruka vett. Men så gick det alltså till. Så här är hela gänget. Och det var den här Fredrik som meldde sin ankomst lite för tidigt. Så han var så pass liten och läkarna ville driva tillbaka födseln. Och försökte det i två dygn. Och klart inte det. Så kom Greta som barnmorska på jobb. Och hon kommer in i sjukrummet där Turi ligger och är helt färdig. Det är helt slut. Hon har varit barnmorska i många år och varit i Kongo, i missionen. Hon känner Turi, kände mig. Och hon kommer in i rummet och ser vad som händer och säger, nej, det här går inte. Och går till överläkaren och säger, nu låter ni den kvinnan få föda. Annars så står de liv både till mor och barn. Det gick gott. Och jag tackar Gud för barnmorskor som har begrepp och förståelse för terminer och tider. Och vad som ska göras när någon är havande och ska föda. Det får vara en liten bakgrund för den här kraft till att föda predikan. För så säger Hiskia. Detta är en dag av plåga, tuktan och skam. Fostren är fullgångna, men kraften att föda saknas. Det skall kraft till att föda det som är moget. Jag vet inte om du gillar den här titeln. Att vara född att föda. Man tänker med en gång. Den där titeln, den är skriven av en gammal gubbe. Mig. Ja, det hörs nästan ut som om från den tiden när man sa kvinnan föder barn, farsan läser tidningen. Omtrent så där. Men det finns ett iboende medfött kallelse i alla kvinnor, tror jag, att man i utgångsläget önskar att bli mor. Gud kallade den första kvinnan för Eva, som betyder allt levandes mor. Alltså mor till allt eller mor till alla som är människor. Så tänker jag, det finns det här iboende önske. Jag har av och till tänkt, kanske många kvinnor hellre vill ha barn än en man, men att man måste ha en man för att få barn, så man tar mannen på köpet på ett sätt. Men det är en djup längtan i många kvinnor att en gång eller flera gånger i livet att bli mor. Och när man håller en sån predikan om ett sånt tema, så vet ju jag att jag talar även i en liten församling med någon som bär på en djup sorg. Det som inte blev. Eller det som blev så annorlunda. Och nettopp denna predikan från det kapitlet i boken höll jag på det norska missionsförbundets sommarkonferens för många år sedan. Och jag säger när jag ska hålla den här predikan och kommit till det här punktet, kraft att föda, född att föda, så säger jag, någon här har en djup sorg. Det jag inte visste, det var att Anita hade den här sorgen. Hon hade ansvaret för säkerheten till barn, 200 barn under konferensen. Och hon var så trött, inte av barnen, men hon var så trött av alla sorger över att inte bli mor. Och så säger jag i min predikan att en församling som inte föder barn har mycket att lära av dem som längtar efter att bli biologiska mödrar. Alla försök, alla önsken, alla böner, allt man gör i hopp och bön om att det ska lyckas. Vi har mycket att lära. Men hon var så trött att hon hade frågat ledaren om hon kunde få fri på den kvällen. Och han hade sagt, ja, jag hade tänkt till att ge dig fri, för du tränger fri. Så kom hon på det mötet, satt i en trapp, orkade inte gå in, hon var så trött. Hon var så sliten av detta. Så hör hon i trappsatsen, predikanten, alltså mig, som säger detta om född till att föda och kraft till att föda. Och hon ramlar ihop av detta. Varför jag sett bilder på henne, det är ju att hon senare har berättat vad som hände. Och här gör hon det i ett tv-studio. Hon säger att någon av dem som kände henne tog tag i henne och sa, du måste gå fram och få förbön efter det här mötet. Och hon ville det. Och hon kommer fram och min fru är där. Och hon säger nu att jag sa, är det dig? Jag visste ju inte vem det var. Och så säger hon någonting som jag inte helt kan förstå att jag har sagt. Och det är att jag har sagt till henne att nästa år ska du ha ett barn. Och så bad vi. Och på dagen året efter födde hon. Den stora smärtan och sorgen som gradvis vände till glädje. Den djupa smärtan som gjorde att hon kunde åka tillbaka nästa år med barnvagn. Som hon säger att jag har sagt, som jag inte förstår att jag kan ha sagt. Man kunde ju tänka, ja, det händer. Och det märkvärdiga, och nu annonserar jag inte att jag liksom har gåvan att be för folk som ska bli gravida. Men det är jättemånga som har kommit och frågat genom tiden om jag kan be för dem. För det är så många som bär på den stora sorgen och smärtan över att inte få barn. Och jag vet inte hur många som har kommit efteråt. Det var det här vi bad om. Den här pojken har vi fått. Och sen så har jag fått ta emot och välsigna. Och sen så har vi burit fram och tackat Gud. Och så har vi sett att det som började med sorg blev till glädje. Och många har fått hjälp. Nu är de fyra, Christian, Malena, Mattias och Anita. Du förstår att jag inte är här för att primärt tala om att bli biologiska mödrar, och flera av er är väl också över det i ålder. Inte det. Jag bara gissade. Ja, det kan vara någonting med synet, men men det följer ju en viss ålder med det. Gör det ju vanligtvis. Så ni har ju gissat rätt att det är ju inte det primära i det jag säger. Men jag tror att det är någonting som är överförbart till kyrkan, till församlingen. Alltså att den samma sorgen över att inte föda, att den finns. Smärtan över att inte växa. Allt man önskar försöka och göra i hopp om att det måste lösna, att det måste hända, att det kommer barn och bli född. Det är kyrkfader Cyprian som, vi har helt säkert olika syn på mycket, men han har ju jätterätt i detta att ingen har Gud som far som inte har kyrkan som mor. Vi ser ju ofta om den när vi talar om församlingen. Men det är ju inte den. Det är hon. Det är hon som födde oss. Det är hon som fostrade oss. Alltså att kyrkan, Gud är vår far, kyrkan är vår mor. Jag hör ju att någon säger ja till Gud men nej till kyrkan. Någon säger ja till Jesus också, men nej till kyrkan. Och jag förstår inte hur det går till. För om det inte var för kyrkan så hade ju du inte ens hört evangeliet. Alltså evangeliet om Jesus, det är ju inte buren av enkelt personer genom historien. Nej, nej, nej. Det hade inte gått. Nej, då hade det stannat 100 år eller kanske för det. För med all den motstånden och all den förvirringen och allt det som händer i historien, så är du och jag som enskilda personer allt för sårbara till att bära det ensamt. Så att du och jag en dag fick höra evangeliet, det skyldes ju att kyrkan har borit evangeliet helt fram till dig och mig. Och vi pingstvänner är lite oprecisa på språket, så jag hör ju pingstvänner som av och till säger jag ska döpa mig på onsdag, eller jag blev döpt på, eller jag döpte mig på söndag. Och då frågar jag alltid, jaså, gjorde du det själv? Men jag har ju aldrig mött någon som har döpt sig själv. Nej, vi döper oss inte själv. Vi lägger oss i händerna på någon som är där för oss. Så inte ens döpt hade du blivit utan kyrkan. Och vad skulle du gjort med nattvard? Man sitter ju inte hemma på hybeln och bara försyner sig själv. Nej, man kommer med sina öppna händer och man tar emot. Så ja, kyrkan, hon är vår mor. Gud är vår far. Och man kan inte ha Gud som far om man inte har kyrkan som mor. Så bilden är ju klar. Som kyrka är vi den mor som vill föda och vill föda barn. Jubla du ofruktsamma, det är ju så härligt det här. Du som aldrig har fått barn. Och de är det ju också många. Och vi känner ju en del. Någon har varit i missionen. Någon har varit i söndagsskolan. Någon har varit i olik arbete i församlingen. Alltså man fick aldrig egna biologiska barn. Men hur många barn? De har haft rum för i sitt hjärta och välsignat i sitt liv och sin tjänst. Barn som de inte själv födde, men som andra har fött, men som de blev en mor eller kanske en far till. Och du är också här som inte har egna biologiska barn, men som ändå är en mor för många. Och det kan vi känna igen, både kollektivt som församling och vi som enkeltvis personer. Lägger ni märke till att jag idag står lite lugnare än igår? Har ni lagt märke till det? Har du sett det? Ja, jag bestämde mig för det. Ja. Igår var jag all over the place. Du vet, han som kallas för retreatrörelsens far, Edin Lövås, som var mycket i Sverige. När han var ung predikant så var det en gammal predikant som sa till Edin: Edin, inte stå helt stilla när du predikar. Gå lite fram och tillbaka. Så säger den gamle till Edin: för om du inte har någonting att lyssna på, så har i alla fall folk någonting att se på. Men igår så tror jag att ni blir slitna av all den rörelsen. Och det kallas enkeltvis pingströrelse. Så jag står mer stilla och lugnt idag. Det kan inte vara tillfälligt att Bibeln är full av berättelser om barnlösa kvinnor. Hade det varit bara en då och en helt annan då, så hade jag inte sett ett mönster. Men när det är så många och så påtagligt, så tänker jag, det här står Gud bak. För att visa oss någonting och lära oss någonting som vi tränger och erfara. Alltså, alla Bibelns barnlösa kvinnor. Vi berörde kort igår om Sara. Hon kunde ju inte få barn. Och nu var hon över 90 år. Till dig som jag tänkte, det är kanske lite över tiden. Det träcker jag tillbaka. Var beredd på överraskningar. Men alltså, vi vet att Sara inte bara fick kraft att föda ett barn. Men det står, hon fick kraft att bli mor till en ett. Men hon kunde inte få barn. Och så säger vi så självklart, det var Abraham och det var Isak. Och vem gifta Isak sig med? Jo, det var Rebecka. Men Rebecka, hon kunde inte få barn. Hon var gift i 20 år med Isak utan att få barn. Men Gud tänkte, det var Rakel som var gift i 20 år. Nej, det var Isak och Rebecka. Och Gud ser till henne och hon blir med barn. Och sen så är det Rakel till Jakob. Abraham, Isak och Jakob. Ja, Rakel som var gift med Lea som fick barn. Men Rakel fick inte barn, för hon kunde inte få barn. Så när vi så självklart liksom sa Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, så är det liksom sånt, ja, det går av sig själv. Ja, det går från en generation till nästa generation. Det går från farfar till far och från far till son. För det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Så glömmer vi. Nej, det var ingen självklarhet att Sara födde. Det var ingen självklarhet att Rebecka födde. Och det var heller ingen självklarhet att Rakel födde. Det var ett mirakel. Vad lär vi av detta? Att varje gång Gud börjar något nytt, börjar han med det vi inte kan. Alltså, det är inte vår makt, men det är vår avmakt Det är inte vad vi kan, men det är vad Gud kan. Gud, är det detta du vill lära oss? Att det inte är av natur, men av helig ande. Alltså att det är Gud som må in. Vad står det? Men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Och de är födda av blod, inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Vi vet ju det. Hur sårbart är vi som har egna biologiska barn? Vi som har tron på Gud i vårt hjärta och som vill att alla våra barn och svärbarn och barnbarn och barn som kommer efter dem ska tro på Jesus. Och så hoppas vi att vi lyckas med det. Och så är det många av oss som tänker, och om jag kunde så skulle jag ha trycket tron in i dem. Men så känner vi är makteslösa. Det måste vara något Gud gör i varje ny generation. Det räcker alltså inte att växa upp i en kristen släkt, i ett kristet hem. Men Gud måste in och göra något i våra hjärtan, individuellt och i varje generation. Ger det mening? Det som är född av köttet, säger Jesus till Nikodemus, det är kött. Det är biologiska barn som är biologiska frukt. Och det som är fött av anden är ande. Så må det alltså vara någonting som Gud gör, som vi är helt beroende av Gud för. Och så är det ju då fantastiskt att Bibeln också har de här berättelserna om de kraftfyllda kvinnorna som blir de som föder fram någonting som blir den stora ändringen i historien. Kraftfulla kvinnor. En av de vackraste berättelserna i det gamla testamentet är berättelsen om Hanna och Samuel. Jag tycker det är så jättevackert. Elkana har två fruar. Den ena, Peninna, hon föder barn. Det är nästan så hon ringer upp på sjukhuset och frågar, är det någon till mig idag? Det går så enkelt. Det är nästan som att åka på predikantdagar. Och man möter de här som liksom vet att det är full seger hela tiden. Nu är vi dubbelt så många. Nu händer det här, vet du. Nu händer det där. Så är det någon som alltid har svårt att åka på de konferenserna. Tänk om någon frågar, hur går det hos er? Det är då vi försöker att hitta någonting att säga som gör att det inte blir för svårt. Men Hanna, hon är alltså på högtidsfirande. Men hon är inte riktigt i feststämning. Peninna plagar henne. Du vet, när man blir plågat av dem som har framgång så jättemycket, så blir det svårt att leva med det man inte har och det man inte ser. Så går hon från bordet för hon inte vill äta, själv om det är fest och högtid. Och så går hon ju då ned i templet. Och prästen ser henne och ser hennes utagerande böner och tror att hon har varit på fest i källaren här. Att vinproblemet blev löst. Och hon säger, nej, jag är inte drucken, jag är full av sorg. Och så känner vi historien. Att prästen Eli, han tränger ett värt tid. Men hon säger när hon får sonen Samuel: om denna gosse bad jag, och nu har Herren gett mig vad jag bad om. Därför vill också jag nu ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever skall han vara given åt Herren, och de tillba där Herre. Det här tycker jag är barnvälsignelse på det vackraste. Vi fick det till låns. Vi kan väl kanske inte säga helt riktigt att det är våra barn, men de blev betrodd oss. Och så säger hon, för alla tänkte ju att hon bara ville bli mor. Men Hanna, hon har ett större perspektiv. Det var för Herrens skull att jag bad om denna gossen. Vad har du bett om, Hanna? Som jag, kära Jesus. Nu ska jag stå helt stilla. Hänger det med? Gör det. Pröva likväl. Fordi, yes, wow. Fordi Hanna ber, och hon har ett hjärta. Fordi det är ett paradigmeskifte i Israel. Det är slutet på domartiden. Det är början på det som blir konungetiden. Det är ett jättestort frafall, säger vi på norsk. Avfall, avfällig. Alltså det finns ett moralsk förfall i folket som är en konsekvens av det andliga förfallet i prästaskapet. Så kan man ju tänka, det är lite som Magnus Malm som säger att det är ju inte det sekulära samhället som är problemet. Det är väl den sekulära kyrkan. Alltså det moralska förfallet i folket är en konsekvens av det andliga förfallet i kyrkan eller i prästaskapet. Eli försöker att korrigera sina två söner, och han säger det som är rätt, men han har ingen auktoritet. Du vet, man kan ju göra en forskningsrapport, och flera gillar ju att göra forskningsrapporter när man kan studera vad som sker. Men det gör ju ingen ändring. Man kan även skriva en artikel, eller man kan skriva ett inlägg i en avis, och det kostar heller inte så mycket att någon kloke säger vad som är vad. Men det gör heller ingen ändring. Det du tränger, det är någon som inte bara säger och säger vad som sker, men som kan ändra det som sker. Och det kunde inte längre prästen Eli. Det är ett paradigmeskifte. Det är inte slut helt med domartiden, och konungetiden har inte riktigt börjat, men man finns i en brytning, i en brytningsperiod mellan gammalt och nytt. Och sen så finns det alltså här den gamla prästen Eli, och här finns det ett generationsskifte hvor hans söner inte har tagit tag, men som faller fra och som tar pengar och driver hor med kvinnorna i templet. Det är jätteförfall. Och i detta finns det alltså en kvinna som inte kan få barn. Hanna, som betyder nåd, och Samuel, som betyder bön. Hörs. Det är en sammanhang mellan nåd och bönhörelse. För de som klarar det själv, de behöver ju inte att be. Men när man inte klarar det själv, då måste man be. Det finns ingen annan utväg. Jag blev föreståndare i Fleifjärdskyrkan i Oslo i 1995. Det var kris i ungdomsarbetet, reell kris. Reell kris. Vi var också så långt ifrån till att lägga ned vår ettåriga bibelskola. Och när de som har ansvar gör så gott de kan Men det inte räcker. Där är det svårt. Där behöver man liksom inte flera idéer. Man tränger mer kraft. Och när man tränger mer kraft, då vet man ju vart den kraften finns. Och när man erkänner att det här kan vi inte göra någonting med själv, då ropar man på Gud i desperation. Och där var vi. Som föreståndare var det ju mitt huvudansvar att gripa tak i det. Men jag var inte ensam. Vilket gäng. Efteråt så tänker man ju mest på metoder och vad gjorde ni idag och vad gjorde ni idag när det snödde, när det vände. Och då tänker man ju ofta, jo, det var smart och det var klokt, men i botten av detta är det ren desperation. Gud, du måste göra detta. Någon av oss tror jag fastade 100 dagar ett av de åren. Allt det som annars gick med till tid i kommitté blev oftare och oftare brukt i bön. Och vi var konkreta och så sa vi till Gud: Gud, vi ber om att du rör vid några av de tuffa, inflytelsesrika pojkarna i församlingen. Jag har alltid tänkt att jäntorna, flickorna är mer fromma och gudfruktiga. Men jag tyckte att pojkarna hade mer inflytande negativt. Och vi sa: Gud, rör vid våra pojkar. Jag ser ju några namn som kommer upp på texter till lovsånger och jag vet ju vem. Det var inte bara en. Men det var ett gäng av pojkar som radikalt mötte Gud. Blev fyllt av helig ande. Och så ville de på bibelskolan vår. I sin egen församling. Och så sen såg vi hur ungdomsarbete lyfte sig. Inte bara lokalt, men även också nationalt. Om jag skulle berätta vem som planterade församlingar och vem som står i vilken tjänst idag, så tänker jag: Gud, vi fick mer än vi bad om. Du gav det som gjorde att det blev ändring. Det var ett generationsskifte när gamla Eli inte ens klart att förstå att nu talar Gud till den unge Samuel. 3 gånger så säger han till Samuel: du får gå och lägga dig igen. Det är säkert bara en mardröm eller någonting. Men 4:e gången så säger den gamla prästen Eli: nu ska du gå och lägga dig och så ska du säga: Herre, tal, din tjänare lyssnar. Därför sa det Eli till Samuel: gå och lägg dig. Och om man vidare ropar på dig så säg: tala, Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Att vi ska vara fäder och mödrar är vår kallelse. Man behöver inte bli gammal för att bli det. Det är inte så att du måste ha fyllt 50. Hur gammal är du? 18. Det är fantastiskt att man är redan som 18-åring kan känna i sitt hjärta att jag vill ta ansvar, jag vill ha omsorg för de som är yngre än mig. Alltså att man inte behöver vänta till man är 60, men att man fostras till att bli mödrar och fädrar även när man är ung. Så man inte bara blir en bortskämd, självupptagen tenåring, men man fostras till att se: hur är det med de andra? Är det någonting jag kan göra? Är det någon som behöver mig. Mina barn, säger Paulus, som jag än en gång med smärta föder tills Kristus har tagit gestalt i er. Så tror jag att bland pojkar och flickor, bland män och kvinnor i de här församlingarna finns någon som känner på ett mors och fars hjärta för andra än sig själv, även också inte bara biologiska barn. Så vet man ju att detta hör i Gamla testamentet till med Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och så är det ju även Samson, jag kan inte ta alla. Men du ser att när Gud griper in så händer det någonting i historien. Så kan man ju tänka, det hör i Gamla testamentet till. Men vi såg ju kort igår också på att detsamma händer när Gud börjar det som så ska bli det nya testamentet. Alltså inte bara från domartiden till konungatiden, men från Gamla testamentet till det nya testamentet. Så börjar det med en kvinna som inte kan få barn. Det är liksom sån, ja, självklart är det sån. Prästen Zakaria och hans fru Elisabet, som har försökt så mycket, som har grätt så mycket, som har bett, och han som har haft prästetöjet hängande och tänkt, det blir nog ingen som kommer efter mig som kan ta upp tjänsten och som kan fortföra och fullföra det jag har börjat. Det blir nog inte så. Men så säger Gud, hon är nu i sjätte månad. Han ska vända. Detta är Malaki. Malaki är sista profeten i det gamla testamentet. Det är 400 år mellan Malakis profeti och det som händer med Elisabet och Sakar. 400 år, det är länge. Det är jättelänge. Och du som tycker att Gud dryger lite länge med sina bönesvar, kanske det går några generationer, men någon gång så upptäcker vi att här i Sillingaryd har det varit någon som har bett böner för det här stället. Om det ligger bakom eller om det ligger framför, vad som händer, men Gud vet vad han har sagt och Gud vet vad han har hört. Och det har gått 400 år. Och nu tas alltså den här profetian ned. Och han ska vända fädernas hjärtan till barnen. Och barnens hjärtan till fäderna. Så att jag inte vigar landet och förintelse då jag kommer. Och så är ju kronan på verket. Det är ju att Maria utan man föder Jesus, befruktat av helig ande. Alltså inte en blandning av naturlig och övernaturlig, men bara övernaturlig. En gång i historien skulle det här hända, men det sker igen detta, att det är Gud som gör det. Och det står, Maria, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Det är vackert. Jag har lyst att säga att det är er. Det är de yngsta här. Bli fylld av helig ande. Det handlar inte om att ta sig i samman som vi säger i Norge. Det handlar om att bli fyllt av anden. Det kan vända om på hela Sillingaryd. Att någon hör det som Maria hör. Den helige ande ska komma över dig. Som får oss att göra det vi inte själv kan göra. Betyder att vi får en kraft, en utrustning från himlen som också Maria fick. Och det här bilden visste jag igår. Och jag tycker att det är något av det allra vackraste jag vet. Och jag skulle önska att du såg dig själv i de här och tänkt att det inte bara handlar om Elisabet och Maria, men att det handlar om oss och dere som bor i Killingary, som är i missionskyrkan och som är i pingstkyrkan och som tänker, jag vill vara en sån som både bär fram själv men också som välsignar andra. Och vi avslutar med en bön. Vi ber om kraft till att föda, visdom till att fostra och kärlek till att frigöra nya generationer för Jesus.